kostnaderna och komplexiteten i att ha ett elnät som klarar av att drivas på väderberoende elkällor, det är liksom ofattbara mängder. Och det ser ju såklart då fossilindustrin som sin chans då. Så länge som världen tror att vi klarar av att göra det, så vet de att då finns det hela tiden en marknadsplats för naturgas då, till exempel.
Hej, du lyssnar på Antiloop och idag så har vi en gäst.
På det här kontoret så har vi ju ramlat ganska långt ner i urankaninhålet. Och på grund av det så kommer jag i kontakt med John från Kärnfull, som alltså ett elbolag som levererar 100% kärnkraftsel, vilket vi ju gillar. Och då tänkte jag att vem passar då bättre i den här podden än honom? Så därför har vi dig på plats idag, fast på Sveriges bättre sida ändå, får jag väl ändå säga. Så välkommen hit, John.
Stort tack, vad roligt att vara här alltså. Jättekul att ni har trillat med i det hålet. Det är ett roligt hål.
Faktiskt. Men jag tänker att vi ska prata lite mer om vad ni gör och så här också sen. Men vi kan ju börja egentligen bara, varför behövs kärnkraft? Det är en ganska polariserad fråga just nu. Framförallt, vi kan prata lite om Österrike sen. Men det är en polariserad fråga, men varför behöver vi kärnkraft?
Ja, nej, det är ju egentligen en väldigt logisk utveckling när vi ska elektrifiera hela vår omvärld. Vi ser ju varenda land lägger upp sina strategier för hur man ska ställa om sin energisektor då, som är 70-80% fossil fortfarande till fossilfrihet. Och då blir det elen som blir den växande delen av energislagen i kakan helt enkelt. Så att vi kommer att ha ett enormt växande elbehov över hela världen. I utvecklingsländer, men även i våra i-länder. Och där ligger då en otrolig marknad för alla bra energislag. Och då kärnkraften är ett väldigt bra i sammanhanget. Vi tycker det är bäst, så det är därför som vi fokuserar på det. Men sol, vind, vatten och kärnor kommer tillsammans att kunna ställa om världen och möta det här jätteelbehovet. Så det är väl egentligen det korta svaret på varför det behövs kärnkraft och väldigt mycket mer. Och det är inte bara en gubbe i Göteborg som säger det, utan det handlar ju om IEAs senaste rapporter och FNs senaste rapporter. Kommer nu i veckan ifrån UNECE, som är en sån här FN-organisation i Europa som bara... De har gått all in, precis som er, och insett att om inte någon aktivt och tydligt tar ställningen för kärnkraften på våran nivå, så kommer vi inte nå de målen som vi behöver nå när det gäller utbyggnad utav kärnkraft runt om i världen. Så att, ja, nej, det är väl den stora anledningen. Vi behöver väldigt mycket mer el och den behöver vara ren, och då är kärnkraften en perfekt källa.
Och varför räcker det inte med sol, vind och vatten?
Ja, nej, det märker du ju själv. Titta ut genom fönstret. Det är ju så att ja, det finns hur mycket vatten som helst. Ja. Nej, men vissa länder har ju faktiskt förutsättningen att klara att få ett 100% fossilfritt elsystem utan kärnkraft. Men det är ju en handfull. Alltså. Det handlar om Island, det handlar om Costa Rica, det handlar om Norge. Som har liksom tillräckliga mängder vattenkraft då. För det du behöver är ju att kunna täcka upp när det inte blåser, och när inte solen är uppe så behöver du någon form av energi ändå, och behöver väldigt mycket mer av den. Och sanningen är den att vi är betydligt närmre, du vet, fjärde generationens kärnkraft eller fusion än vad vi är att kunna ha tillräckligt stor lagringsförmåga att kunna spara då intermittenta väderberoende elkällor på den nivån som krävs för att kunna driva ett land, och ett land som då även har all transport och all industri som går på el. Så att det som sker är, det har funnits hur många studier som helst där man har tittat på då 100% förnybara elsystem, och kostnaderna och komplexiteten i att ha ett elnät som klarar av att drivas på väderberoende elkällor, det är liksom ofattbara mängder. Och det ser ju såklart då fossilindustrin som sin chans då. Så länge som världen tror att vi klarar av att göra det, så vet de att då finns det hela tiden en marknadsplats för naturgas då, till exempel. För att du behöver ha el hela tiden. Det är inte så att du kan sitta och vänta på att det börjar blåsa för din respirator ska fungera liksom, utan el behövs 24/7, 365 dagar. Och då vet fossilbranschen att ja, om de satsar på att bygga elkällor som bara funkar. Vi pratar om kapacitetsfaktorer som är ett sånt här tråkigt begrepp som är viktigt att ha koll på. Kapacitetsfaktorn för ett energislag, det räknas ut genom hur mycket du installerar av en produkt och hur mycket den levererar under en tidsperiod. I Sverige så har vi solkraft, 11%. Det ger ju då ett glapp på nästan 90%.
Men är det för el eller energi, konsumtionen 11%? För det är väl elkonsumtionen?
Det är elkonsumtionen, precis. Men elkakan växer ju hela tiden. Det är det som händer då. Så att du har ju då de två växelgrejerna då. Så du ska bli fossilfri och du ska använda väldigt mycket mer el. Och då så hamnar du i det här läget där du måste titta på hur mycket backup behövs det. Om du bara ska förlita dig på vädret. Ja, den backupen är en jäkligt intressant marknadsplats för naturgasen om det inte finns planerbar elproduktion som är fossilfri som kan slå tillbaka den. För du behöver alltid förse ditt folk med el. Och då så finns ju såklart den här marknadsplatsen för fossila källor. Och vi kommer inte klara våra klimatmål, vi kommer inte klara våra utsläppsmål etc. etc. Så därför så är det inte nog att förlita sig på väder och vind och hoppas på någon slags magisk, storskalig smart grid lagringslösningsgrej. Där det är alldeles för långt ifrån att göra det. Och sen så ska man då titta då på kärnkraften och då tittar man vad har den för nackdelar. Och det är ju faktiskt när man väl sätter sig ner, när man trillar ner i det hålet som ni har hamnat i, så är det väldigt få nackdelar och väldigt stora uppsidor helt enkelt.
Och då undrar jag, för att jag har ett problem till exempel med mina föräldrar där jag försöker prata om liksom, både att det är nödvändigt och också liksom, hur positivt det är. Men det känns som att den här frågan den är så himla känslig för många. Och det är så tydligt att vi har blivit så indoktrinerade i hur farligt det är med kärnkraft. Så de säger bara, nej men det är jättefarligt. Eller slänger du kemiter som, men det är så mycket avfall och det är också jättefarligt. Men jag menar, det här är den enda industrin i hela världen som faktiskt tar 100% ansvar för allt avfall. Du ser ju inte någon göra det med kolkraftverk till exempel. Så hur pratar man med en, en kärnkraftsmotståndare?
Hur pratar man med en boomer? Okej, boomer-generationen. Ja, det är ju det som är egentligen problemet. I facklitteraturen så kokas det alltid ner till att det finns ett publicitetsproblem kring kärnkraften. Det finns ett PR-problem och det är ju ganska roligt. Det är därför som en sån person som jag, som då inte är av finansbakgrund utan jag har jobbat med marknadsföring och kommunikation i alla år. Och ofta kommunicerat kring produkter som är svåra att förstå och sådär. Och det här är den största utmaningen man kan springa på. Därför att det finns dogmer och det finns ryggmärg. Känslor kring en produkt som egentligen är helt ogrundade i kontexten. Det är alltså allt har ju fördelar och nackdelar, men du måste hela tiden zooma ut och kolla på makroperspektivet. Vad är det vi vill uppnå? Och sen så kan man vara rädd för saker, men irrationell rädsla är ju också jättesvårt. Det skulle behövas KBT-kurser för den generationen som du pratar om. Men, alltså precis så som man bearbetar flygrädsla så skulle man behöva bearbeta kärnkraftsrädsla. Men sen ser jag också en generationsskifte. Om man tittar på mina barn och liksom, de kommer ju växa upp med ett helt annat synsätt på detta. De minns ju inte de här liksom, kravallerna, eller vad säger, men demonstrationerna på 80-talet och har ett helt annat förhållningssätt till dels önskan om en välmående planet, men också att man vill börja utifrån fakta och statistik och data. Och datan finns ju också mycket enklare tillgänglig och också enklare att validera på många sätt nu. Så att det är jättesvårt att omvända någon som känner sig obekväm med det. Men jag tror inte heller att det kommer vara den viktigaste frågan i framtiden. Vi ser Österrike är ju som en gammal gubbe som vägrar att lyssna på fakta i princip då, fast i landform nu då. Vi kommer kanske prata om det igen. Men man får bara hoppas att den stora massan tar till sig utav utmaningarna som finns och vad faktan säger i fråga. Och jag tycker med sett bara sen vi började 2018, 2019 till 2021, 2022, att vi har en otroligt mycket bättre dialog och förståelse för vad det innebär att ha kärnkraft och sådär. Så jag är förhoppningsfull och det är ju därför som vi satsar och växer och sånt där såklart. Därför att det kommer en ny generation av mer rationellt tänkande människor. Och sen så såklart, det hjälps ju på av energikrisen som vi ser nu. Gaspriser, elpriser går iväg. Vi blir beroende av Ryssland etc. etc. Samtidigt som klimatmålen är ett överhängande liksom tema för allt. Så att ja, i den perfekta stormen, om man ska säga, så kommer det inte riktigt finnas plats för dogmer och den här sortens skräckpropaganda, som man skulle kunna kalla det.
Jag köpte faktiskt, min dotter är 6 månader, jag köpte hennes första bok, det var Nuclear Physics for Babies, så jag känner att jag...
Den är bra det. Ja, den har jag några ex av här också, kan jag säga. Så att, yeah. Ja. Nej, men så är det ju, och det är jätteviktigt. Alltså, förstå det från grunderna och förstå, alltså, det är som du säger, de är rädda, man är rädda för ungefär samma saker. Alla debatter kring kärnkraft går i samma cirklar. Och det är där man får lägga då liksom fokus på i att förklara hur avfallet då, som du säger precis, det finns ingen annan industri som tar samma ansvar för sitt avfall. De samlar in varenda molekyl. Alltså det är helt unikt. Utav all tillverkningsindustri så samlas allting in, och det är också extremt små mängder. Det låter som att vi skulle ha berg. Så det handlar om att förstå att det finns ett ansvarstagande, och vi i Sverige förbetalar för det också hela tiden, vilket också är unikt. Och så säger vi, här finns det, det är paketerat, det är inte farligt, det står här. Samtidigt så har du kadmium, kvicksilver, arsenik. Du har hur många sådana här livsfarliga ämnen som vi använder i gigantiskt mycket större mängder, och som också behöver slutförvaras på något sätt. Och det behöver ju då slutförvaras i all evighet. För det slutar ju inte, det klingar ju inte av över tid i farlighet. Utan det här är ju produkter som alltid är livsfarliga för alla generationer i framtiden och behöver hållas frånskilda från biosfären. Kärnavfallet är liksom försumbart i mängd jämfört med det, och även i farlighet faktiskt. Så att det handlar hela tiden om att ha kontext, och det är jättesvårt att skapa kontext och sånt där.
Men, jag tycker att storleksordningen om man jämför med avfall från kolkraftverk är så himla, himla talande också. För om man tittar på allt avfall som har producerats i USA sedan 50-talet av kärnkraft, så mycket produceras av kolkraftverk per timme. Det är helt absurt. Och sen så pratar man om att man är rädd.
Och skickas rätt ut i atmosfären. Exakt. Också. Det är det som är det stora problemet med kol. Och även då med naturgasen, som har blivit mångas favorit nu. För där har du de här metangasläckorna. Då. Liksom, avfallet är ju sån här, vad är ett avfall? Men vad innebär det för människorna och djuren och naturen vi bor på? Det som produceras.
Men vi är mer rädda för akuta olyckor snarare än långsiktiga skador. Vilket ju är jättetydligt, tycker jag. Och det är ju oerhört irrationellt. Men vi hade ju precis, vi avslutade precis ett möte, COP26. Vad hände där egentligen?
Mm. Ja, COP26 var intressant ur den här vinkeln, för att vissa pratar om det, att det kommer inom kärnkraftsvärlden kommer det pratas om före COP26 och efter COP26 faktiskt till och med. Vi såg för första gången att IAEA, då internationella atomorganet, verkligen tog för sig och var på plats och representerades på ett bra sätt. De försökte det även i Madrid, men nu tog de verkligen den rollen som de behöver göra. Och vi såg också utspel ifrån Jennifer Granholm och Joe Biden och John Kerry från USA-delegationen, som alla presenterade kärnkraften som en väldigt naturlig del av det som behöver göras för att klara målen då. Och lanserade investeringspaket till olika länder som möjliggörs. Och de presenterade också att de kommer samarbeta i Rumänien då och bygga den första NuScale SMR-lösningen på plats i Rumänien. Och det är superroligt att USA gör väldigt tydligt del av ett klimatmöte. Du såg såklart den ryska delegationen, de hade alltså sina kärnkraftssatsningar i centrum av hela sin exhibitionplats där. Det var liksom, gick inte att ta miste om hur viktigt kärnenergin är för dem, och de lanserade också då att kärnkraften är en del av Rysslands taxonomi då, som är ett ord som dyker upp hela tiden och som även är aktuellt på EU-nivå. Vi såg Kina såklart, som gjorde sitt utspel som är ofattbart hur stort det är. Alltså 150 reaktorer ska byggas på 15 år.
Och då ska man jämföra det med att det finns 440 idag i bruk ungefär.
Precis. Och det är alltså, det är fler än vad som har byggts de senaste 35 åren i världen. Så att det är en enorm tillväxt. Och de smäller upp dem på 4-5 år. Deras Hualong 1 och Hualong 2-modeller smäller de upp väldigt snabbt, med extremt övervakat utav IAEA också. Liksom.
Vad betyder den här klassificeringen, den här taxonomin? Alltså att man pratar ju om att eventuellt kunna liksom stämpla kärnkraft som miljövänligt.
Ja, hållbar är väl ordet de använder. Sustainable är det de använder. Och det här är det som man ser med grönt och man ser, du vet, alla de här orden. Men hållbart är det som är begreppet som efterfrågas. Taxonomin på EU-nivå, för det var också en stor snackis under COP26 och gått parallellt hela tiden. Och den kommer ju nu som en, som inför årsskiftet så kommer det komma besked. Och det beskedet kommer vara positivt enligt allt som vi kan se i alla fall. Och det innebär på finansieringsnivå kommer det finnas en taxonomi för alla investeringsinstitut att titta på vad är en hållbar investering inom EU, inom Ryssland eller ja, vad de nu finns då. Men inom EU så har den här taxonomin studs och bluts nu i flera år utav EU-kommissionen. Och inom EU så finns det ju då ett antal rationellt tänkande länder då. Jag tror att vi kanske kan räkna 10-12 liksom större som där Frankrike då har tagit ledarflaggan och sagt att, för Frankrike gjorde ju också stor utspel under COP26 då. Macron sa att vi kommer bygga nya reaktorer i stor skala igen. Ja, det var också jätteviktigt såklart. Frankrike leder den EU-kommissionsarbetet och har sett till då hela tiden, för det har funnits en sån här nästan utgångspunkt, en förväntan att kärnkraften inte ska vara en del av taxonomin och inte klassificeras som hållbar för när den började projektet. Och sen så har det då sipprat in då, verkligheten har kommit i kapp, naturgas, Nord Stream 2, utsläppsmål etc. etc. Problem i Tyskland då, där man ser att de har satsat väldigt mycket på att bygga ett väderberoende elsystem och fortfarande bygger, de öppnar väl ett nytt kolkraftverk i bara för något år sedan, det första i hela Västeuropa eller hela västvärlden tror jag som smälldes upp. Så man har fått liksom väldigt många sådana här, ja men kärnkraften fyller en viktig funktion, men hur ska vi då vara riktigt säkra med vår klassificering? Då bad de på EU-kommissionnivå sitt speciella forskningscentrum JRC, Joint Research Center, att titta specifikt då. För alla kunde vara överens om att den inte har några utsläpp, den har inga höga carbon emissions, men är den farlig? Hur är det med avfallet och sånt där? Så då har de en speciell klausul inom Sustainable Taxonomy som heter Do No Significant Harm, DNSH. Och som, vilket också är märkligt, men som enda energislag så valde kärnkraften ut och skulle få en specialgranskning i tullen där. Och då körde de en jätte holmgång, alltså en otroligt diger rapport där de tittade på alla de här aspekterna med avfallshantering, med profilation, med det som brukar vara de farligaste. Och sen i juli i år så kom JRC med sin rapport och bara landade solklart i att det finns ingenting som tyder på att inte kärnkraften skulle kunna klassificeras på samma sätt som andra fossilfria energislag då. Och då blev det ju såklart svårare för EU-kommissionen, för då har de ju gjort den här svängen via sina experter, via sina forskare, allting, och de landar väldigt tydligt. Så då handlar det egentligen bara om, kan vi med tanke på dogmer, ideologier, du vet det här, fortfarande liksom låta bli att klassificera den som hållbar. Och det, nu tycks det då, Tyskland har haft sitt, för Tyskland är ju ett land som också har saknat all vett och etikett till att säga de senaste åren i den här frågan. Och är ju också stora på EU-nivå, de är ju störst, så det är ju problematiskt när de har fått sig en hjärnknäpp då, men i den här fram och tillbaka där med mellan ledare och EU-kommissioner, och vi har sett också, det finns en rolig sån här, jag tror den heter Gaswatch eller något, man kan se hur många möten som fossilindustrin tar på EU-kommissionnivå, finns en sån tracker på Twitter som är kul, och man ser när JRC-rapporten kommer att nu blev fossilindustrin nervös då, för att nu verkar det som att kärnkraften kommer att klassificeras som hållbar, och det är ju problematiskt då, man har byggt Nord Stream 2 precis till exempel. Så det som kommer ske är att kärnkraften kommer klassificeras som hållbar, men naturgas, som är alltså, det är lustigt då, samtidigt som vi då under COP26, för en stor grej som hände under COP26 som inte är relaterat till kärnkraften var att man fick fokus på metangas. Och metan är ju en växthusgas som är mycket mer potent än vad koldioxid är till exempel. Och det visar sig att naturgas är metangas. Och det läcker som bara den när man frackar och minar upp sin naturgas. Så nu finns fokuset på att vi vill minska metangasutsläppen i världen. Men samtidigt så sitter Österrike, Tyskland, Luxemburg och Belgien, lustigt nog, och propsar på att den skall minsann in i taxonomin, den här supernaturgasen. För nu har vi byggt en kabel här till Putin så han kan sitta och Och det blir knäppt. Men då har en kompromiss. Vi har sett bilder på när Merkel och Macron kramas. Merkel vinkas av. Och det ska in en ny tysk regering. Nu är det ju därför som Österrike är ute och vävar nu. För tyskarna har ju liksom ingen riktig ledning just nu. Så därför så det har blivit liksom... Jag tror att de kommer smyga in naturgasen som en del av taxonomin, som en transition technology. Och att kärnkraften kommer också kanske få någon sån här label, men inte en tidsbegränsning. Ingen sån sundown-klausul som man pratar om för naturgasen då, när de måste sluta använda den. Och det här vill man gärna ha gjort då innan årsskiftet. För från och med 1 januari så tar Frankrike över EU-presidentskapet. Och sen så efter ett halvår så tar Tjeckien över EU-presidentskapet. Och sen tar Sverige över EU-presidentskapet. Och det är 3 stycken stora kärnkraftsnationer såklart. Så det är mycket som händer samtidigt.
Bara pausa med Österrike. Vad är det Österrike gör för någonting?
Ja, och vi ska komma till det. Men Österrike säger att de ska stämma EU för klassificering av kärnkraft som hållbar.
Ja, det blir spännande för det.
Men jag vill bara knyta tillbaka lite till Kina, för precis som du sa att de ska bygga 150 kraftverk på 15 år.
150 reaktorer, ja, för kraftverk kan ju ha flera reaktorer.
Exakt. Ja, men exakt. Men 150 reaktorer på 15 år. Men det finns ju, jag fick någon kommentar av någon kärnkraftsmotståndare som inte är superpåläst, men det här är också ganska vanligt. Aha, men Kina, är inte de slarviga? Kommer inte kärnkraften sluta med att det sker en olycka i Kina? Och då kommer Kina aldrig berätta om det, så att hela världen kommer gå under i hemlighet typ. Så finns det några risker med det här kraftigt snabba utbygget i Kina?
Alltså, det finns ju alltid risker med allting. Det handlar ju återigen om perspektiven. Vad är mest riskabelt? För varje ny reaktor, om den ersätter kolkraften då. Du får tänka på att reaktorn har ju en högre, alltså vi har en extrem energidensitet i uranet till exempel, så vi kan ju tillverka väldigt mycket mer el, så du kan ju knuffa undan väldigt mycket kolkraft till exempel samtidigt. Kina bygger nu, och IAEA igen, atomorganet, det är väldigt tur att det finns. För de är sådana hawks, alltså när de bygger reaktorer. Det byggs ju i många länder nu som man kan vara orolig för liksom, på andra sätt. Men det är väldigt svårt att smussla med detta. Och vi såg också tidigare i år så var det de hade problem med ett bränsleelement på en av kinesiska reaktorerna. Och de blev liksom direkt uppmärksammade på det. Och sen så blev det en liten sväng om det. Och så visade det sig att ja, det var en incident. De pratade inte om det tillräckligt tidigt. De franska delägarna fick liksom uppmärksamma dem. Men är det ett problem att man har en sån situation versus... Vi kommer ju inte se den här samma sortens liksom Tjernobyl-liknande grejer. För det är ju egentligen den olyckan som är den fulla extentet av vansinnet. Men sådana RBMK-reaktorer bygger man ju inte idag. Så det kan ju inte göra... Det kan liksom inte återskapa den sortens dramatik. Naturkatastrofer likt Fukushima, tsunamin och sådana saker, det är klart att det finns ju på kartan, men det är därför man har gjort så mycket uppgraderingar.
Ja, men där var väl också problematiken att i Fukushima så stängdes det ner, men de satte på det och sen stängde av det igen, så det var fortfarande den mänskliga faktorn som ledde till storleksordningen, ja, på den olyckan i slutändan. Och jag misstänker också att framtidens kärnkraftsverk, att de är liksom, att det finns mindre utrymme för mänskliga faktorn i den här typen av situationer.
Ja, så är det ju verkligen. Och Fukushima-olyckan drev ju med sig uppgraderingar som vi har sett på svenska kärnkraftverk. Så där. Det är liksom en rad omständigheter där. Men det var det som hände nu på COP26. Då sitter alltså IAEAs ordförande Rafael Grossi sitter på scenen och blir intervjuad, en bra intervju, och sen så nämner han i förbifarten då att vid Fukushima så var det ju ingen som dog utav strålning, och då blev det, ja, det finns ett klipp då på som man kan se, det blev skratt i publiken och det blev tokigt och alla sådär, men han bara, nej, fakta. Tsunamin dödade 20 000 människor, de här evakueringarna dödade ett antal tusen människor, men radioaktiviteten kring Fukushima var liksom ingen dödlig faktor. Japan har sen i efterhand då en arbetare som gick bort 2018 som de har sagt att det kanske var beroende av strålningen som han utsattes för när han jobbade då i kraftverket. Det är också så här, det är så tråkigt att sitta och banalisera och relativisera en olycka på det sättet, men det behövs perspektiv. Man behöver förstå att det var alltså den fjärde största jordbävningen som världen har uppmätt, och det var en 12 meters tsunami som slog in och träffade jättemånga reaktorer. På ett av de här tillfällena, så hade de inte ställt backup-generatorn på rätt plats, och de hade blivit tillsagda innan, så det var ju klart, det var dåligt av TEPCO och de företagen, alltså att de inte hade fullt de råden som man hade fått. Så att, men jag tror att man lär sig väldigt mycket från det. Om det är någon industri som är så väl medveten om att det påverkar alla som driver kärnkraft runt om i världen, om det så sker en olycka i långt bort i stan. Så därför så finns det ett gemensamt intresse av att hela tiden hjälpa varandra och se till att man har liksom en knowledge sharing utan man ska göra det. Så ja, återigen, det är perspektiven som krävs. Ingenting är helt säkert i världen. Det är, man ser problem med alla energislag, men man måste hela tiden titta hur många dödsfall ser vi varje år av utsläpp från fossila bränslen i världen. Och det handlar alltså om 8-9 miljoner människor per år som dör i förtid på grund av utsläpp från de här fossila bränslena. Det är ju det som är det stora problemet. Ja, vi får se. Men i alla fall, EU-taxonomin är intressant, för det kommer göra att det blir ändå klassificerat som hållbart att investera i kärnenergi inom EU också. Och det kan ju öppna upp väldigt spännande dörrar framöver.
Och vad tror du att det kommer betyda för Sverige? För att jag menar, Sverige har ju, trots att du sa att det är liksom en stor kärnkraftsnation, så har ju egentligen de senaste årens hantering av den här frågan varit under all kritik, får man ändå säga.
Mm. Ja, det får man nog säga faktiskt. Nej, men Sverige är ju intressant nu. Vi står ju såklart inför vägval hela tiden. Men vi ser ju nu också, vi har ju vattenkraften som är en räddningsplanka i många fall då, i form av att kunna klara av fossilfrihet. Men vi ser också utmaningarna med ett sånt avlångt land som vi är. Och transmission pratar man om, att man ska få ner vattenkraften. Och vi har ett stort elöverskott i norra Sverige och vi har en jätteelbrist i södra Sverige. Och då ska man bygga ledningar och etc. Men väldigt ofta i den diskussionen så missar man problemet med att överföra el över så långa distanser när du inte har svängmassa. För återigen, ett elsystem är tråkigt, men du behöver hela tiden ha en frekvens i elsystemet. Det behöver ligga på 50 hertz hela tiden. Annars så får du outages och det blir problem. Och om du då sprutar in massor med vattenkraft i norr och sen så har du ingen svängmassa i systemet, det betyder, den får du genom att du har annan planerbar elproduktion i södra delen av landet, så kommer du inte kunna få ner elen. Och det är det vi ser nu. Och därför så har då, på grund av att man lagt ner 6 stycken fina reaktorer i södra Sverige, tagit bort halva vår flotta, så sitter nu vi med 500% högre elpriser i södra Sverige. Det är klart, det är en del av det. Men också att vi har börjat bli mycket mer beroende av att importera fossilkraft ifrån Litauen, ifrån Polen, ifrån Tyskland, ifrån Danmark. Och vi har liksom satt oss själva på väg ut mot en sån tysk galenskap, såklart. För den tyska galenskapen påverkar ju oss också som ett grannland. Att man har lagt ner, och nu ska man lägga ner ytterligare 6 reaktorer här nu i 2022. Och det kommer bli extremt svårt för Tyskland, och det kommer påverka resten av Europa också. Så man hoppas ju fortfarande att de ska tänka till. Men problemet är att det är ju väldigt sent påkommet. För man kan liksom inte bara så här ångra sig. Det var det som man försökte i Sverige. Nej, men vi stänger inte av Ringhals 1 nu. Det är ju en vecka kvar, men vi låter bli att stänga av den. Det är inte så det fungerar med kärnkraft. Kärnkraft kräver framförhållning, som alla industrier. Det är väldigt få som skulle bara kunna... Det är inte som att stoppa in en kolbit till, utan behöver bränsle och sånt. Så därför så är det är rafflande att se vad som händer för Tyskland. För det blir ett varnande exempel för hela världen egentligen, i hur man inte ska agera i sin elektrifiering och sin energiomställning. Och i Sverige så kommer vi har ju fortfarande 6 väldigt fina reaktorer igång. Det är en bra mängd, men vi märker redan nu att vi hade behövt ha kvar Barsebäck till exempel då, eller i den allra sydligaste delen av landet, så finns det ett skriande behov av planerbar el. Och den skulle ju då helst vara ifrån kärnkraft då, för annars så blir det ju utsläpp.
Men hur, precis som du säger, det krävs framförhållning. Men hur lång tid skulle det ta att starta upp de här reaktorerna igen?
Att starta upp är nog faktiskt svårt i detta läget på Ringhals 1 och 2. Och Barsebäck är ju i princip nedmonterat. Så det krävs ju ny kärnkraft. Och jag menar, Vattenfall hade ju investeringarna klara för att bygga Ringhals 5 och 6, tror jag. Men blev ju en del utav det politiska spelet tyvärr, en bortgillade. Man hade till och med betalat in 100 miljoner till Strålskyddsmyndigheten för att få bygga. Och sen så fick vi en politisk situation som gjorde det inte lika populärt då, och nya styrelseledamöter in i Vattenfallsstyrelsen etc. Som också var politiskt tillsatta. Så du kan inte starta upp dem. Det skulle jag säga är uteslutet. Däremot så kommer det ju finnas en marknadsplats, en supply chain runt om i världen för att bygga, snabbt bygga små modulära reaktorer då, som vi kanske kommer prata om också. Vilket jag tror absolut hade kunnat vara ett väldigt intressant alternativ för södra Sverige. Och därför är Vattenfall inblandade i den här studien och förberedandet i Estland till exempel då. Så vi kommer nog, ja, jag är helt övertygad om att vi kommer få se nya reaktorer i Sverige. Det måste vi ha på sikt. Det handlar mer om när. Ja, min gissning skulle vara 2030.
Så det är ändå, alltså, vi pratar om 2 mandatperioder till innan man börjar fatta beslutet eller bygger dem. Eller hur snabbt får man till en sån här SMR?
Ja, det är ju, den ska ju bevisas i form av hur snabbt man kan tillverka dem. Men jag menar, det finns ju ingen anledning till att vi skulle tro under omständigheterna, energikris, klimathot, att vi inte skulle prioritera upp då på världsnivå av de stora leverantörerna GE, Hitachi. Nu ser vi England, Rolls-Royce, gör stora satsningar. Vi ser det från Rosatom i Ryssland. Alltså, allt fokus ligger på detta. Att få till det här på ett bra sätt, ett tryggt sätt, men också ett snabbt sätt att kunna bygga så mycket som möjligt. Polen ska ju bygga då 6 stycken GE, Hitachi-reaktorer, små modulära reaktorer, har de sagt då. Där är det privata, alltså deras motsvarighet till Bill Gates till exempel då, Solovov, som driver på det. Och hur snabbt kommer man få en first of a kind på plats? De säger att de kommer bygga den första 2027, 2028 tror jag. NuScale ska ha sin i Rumänien 2027. Då är det ju igång. Och sen så handlar det om att kunna churna ut tillräckligt många sådana här moduler och sen så kunna bygga ihop dem på plats då såklart. Men ja, det handlar, man måste också hela tiden i perspektiv. Det är inte så att utmaningen och energiomställningen och elektrifieringen är klar om 10 år, att det är för sent att göra saker om 10 år, utan den här processen kommer vi ha i 50-100 år framåt. Och därför så är det finns inget, det bästa hade varit att inte stänga, såklart, det som vi har. Det är ju vansinne, för att produktionskostnaden på Ringhals 1 när man stängde den, den var ner på så 18 öre kilowattimman. Det finns liksom ingen renare och billigare elproduktion att ta till. Att det är till att stänga, och vi har också sett det i Tyskland såklart, och vi har sett det i Frankrike, stängde en som också är så här helt vansinnigt att göra det istället för att renovera dem. I USA håller man ju på och velar, men nu har man ju landat i att man kommer livstidsförlänga upp till 80 års livstid på de som man har. Och de har också i sitt stora infrastrukturpaket nu som Biden har presenterat, ligger det då en pott på 7 miljarder dollar eller någonting som ska arbeta för att bibehålla reaktorerna som finns. Det hade behövt göras. Det har inte gjorts i Sverige. Så då får vi tänka nytt och fräscht. Och därför så kommer vi också vilja vara med i den här nya resan kring mindre reaktorer och bygga smart i fabrik och sätta upp då helt enkelt. Och hur snabbt går det? Alltså det är det jag säger. De utlovar, jag ser allt ifrån danska Seaborg som säger att de ska ha en 2026 till Oklo som vi samarbetar med på Kärnfull, som bara gör en minireaktor, en supercool liten 1,5 megawatts reaktor. De ska vara igång redan 2024 med sin första. Sen så då de större 300 megawattarna, de kommer väl komma 2028, 2029. Så man kan ju säkert lägga en beställning på dem nu. Det är det som kommer ske. 2022 kommer vi se de där beställningarna, firm orders, och sen så kommer det börja gå så snabbt som det bara kan. Och jag menar, det finns ingen anledning att tro att när mänskligheten står inför en sån gigantisk utmaning som vi alla delar på något sätt. Hur snabbt fick vi människor på månen? Hur snabbt, alltså sådana här moonshots som man gör, det behövs inte ens vara speciellt avancerat i det här fallet. Det handlar mer om att man inte ska motarbetas av intresseorganisationer. Då har man alla förutsättningar att få detta på plats väldigt snabbt.
Men vi pratade lite, eller du nämnde lite innan, fjärde generationens reaktorer. Hur långt bort är det egentligen om man tittar på att en betydande del av kärnkraften i alla fall ska komma därifrån?
Ja, fjärde generationens kärnkraft är alltid lite komplext att prata om, därför att det finns en begreppsförvirring, och där kan jag rekommendera, mycket bättre än mig, Strålande tider heter en ny podcast där de intervjuar en kille som heter Fredrik Delin som är expert på detta. Han förklarar detta på det absolut bästa sättet jag har hört hittills.
Den titeln är satt av en göteborgare, va?
Det gissar jag. Nej, han sitter nu i Stockholm faktiskt. Strålande tid. Det han gjorde väldigt bra. Men fjärde generationen så är ett samlingsbegrepp där det finns många saker. Så det beror på vad man menar. Finns det liksom, är det önskan att man ska återvinna bränslet som är frågan, så har vi haft sådana, den sortens reaktorer har vi haft sedan i 50 år, snabbreaktorer, till skillnad från termiska reaktorer som vi har till exempel då i Sverige. här handlar det om att sluta bränslecykeln och det handlar om en prioritet att göra det. Och då kommer ju ekonomi in i frågan. När blir det billigare att återvinna? Det är, så är det i alla industrier. När blir det liksom billigare att återvinna eller göra grönt stål jämfört med alternativet? Och vad är uppsidorna med att göra så? Så det handlar om en ekonomisk kommersiellt intresse i det. Så att man skulle kunna göra det snabbt. Men jag tror inte det kommer gå så snabbt, därför att det behövs inte gå så snabbt. Den utbyggnad som vi ser nu, Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien etc. Den kommer ju ske med det som kallas generation 3+. Som är alltså en uppgraderad version utav det som vi har i Sverige. Då, liksom, som man kommer bygga stora och man kommer bygga små modulära reaktorer utav generation 3+. Typ. Och då kommer man ju fortsätta att använda nytt uran. Och sen så kommer vi se en tillväxt utav det som heter MOX-bränsle. För det är alltså ett återvunnet form av bränsle som Frankrike använder väldigt mycket. Som går att använda i vanliga termiska reaktorer redan i dagsläget. Så man kommer börja arbeta upp det uran som vi redan har att använda i de reaktorerna. Och det blir inte heller fjärde generationens kärnkraft. Så att jag skulle ju tro att vi kommer se... Vi såg de första högtemperatursgaskylda reaktorerna som också är en generation 4-variant. De gick på griden i Kina nu i veckan faktiskt. Och det är en superspännande. Så det finns ju generation 4-reaktorer igång. Men det är mer en önskan rent kommersiellt när man vill placera det. När blir priset på uran så pass högt så att det blir liksom lönsamt att börja fullständigt sluta bränslecykeln då, som det handlar om i det fallet. Och då handlar det ju inte om att bygga snabbreaktorer, det vet vi hur man gör. Det handlar om hur den här bränsleupphanteringssystemet går till och får till det. Och det sker ju i Ryssland också, det är Brest 300 som man kan läsa om då. Jag vet inte om det svarar på din fråga. Men...
Jo, men då tänker jag också att vi faktiskt kan gå över och prata lite om uran som tillgång och priset. För att kostnaden, om man tittar på den relativa kostnaden av, för uranet, om man tittar på den totala kostnaden för att bygga de här kraftverken så, och reaktorerna, så är ju uranet en väldigt liten del. Så hur stor uppsida finns det egentligen? Man tittar också på senaste gruvan, öppnades 2007. Men nu är det också för första gången på över ett decennium som man faktiskt väntar sig att kapaciteten från kärnkraftverk globalt faktiskt kommer att öka framgent. Så hur stor uppsida finns det för uran och kanske också då innan det blir viktigt att ställa om till en sluten bränslecykel?
Ja, nej det, alltså, jag vill inte lägga sordin på liksom, uranrallyt som jag sett i år. Jag har själv haft nytta av det. Liksom, men det är ett antal faktorer som man måste... Liksom, innan man ser det som en proxy med stor hävstång då, mot nybyggnaden av att vi har väldigt mycket ny kärnkraft på gång, så måste man tänka på liksom, lite olika aspekter av det. Och bland annat då MOX, som jag tror det här, när man då återvinner bränsle så som Frankrike gjort i alla år. I Frankrike så var tionde glödlampa går på återvunnet kärnbränsle. Det är väldigt få som vet om det. De har en upparbetningssajt där de kör ett varv till och så kan de använda det i vanliga reaktorer. Ryssland jobbar också med något som heter Remix som är en annan form av återvinning av existerande bränsle i nutidens reaktorer som inte behöver liksom hela slutna bränslecykeln. Så det är liksom en sak. Jag tror att man kommer se en jätteuppsving i den formen utav smartare bränslehantering utav uranet helt enkelt framöver. Sen så har vi också sett när spotpriset drar iväg så som det gör så kommer man ju också börja ny exploration. För det sker ju knappast inte. Så har det alltid varit historiskt. När priset går upp på uran då blir det intressant att leta efter mer och då hittar man mer. Titta bara Sverige. Vi är en av de finaste urantillgångarna i landet. Nu är det ju förbjudet för att Miljöpartiet ville det 2018, men hur länge kan det vara det liksom, i en värld som behöver ställas om? Och sen så är det också den här, det är liksom, som ligger latent som ett hot mot den här fortsatta rallyt om uran. Det är att ett hot är helt fel ord för att det är väldigt bra egentligen. Utvinning ur havsvattnet. Jag vet inte om ni känner till hela den här tillväxten som kommer där. Kina spearheadar den på ett otroligt fint sätt. I havsvattnet så finns det enorma mängder uran. Och det är ju då förnybart på det sättet att det urlakas naturligt ur jordmånen hela tiden. Väldigt svårt att fånga in för att det är så dilute, vad heter det? Det är så, ja.
Utspätt.
Men, ja, utspätt, tack. Och då finns det tekniker som ni ska läsa om som är så fantastiskt fascinerande med spindelnätsliknande trådar som man draggar ut med havsvattnet, ut med kusterna. Och Kina är intresserade av detta av en väldigt enkel anledning. De har inte hittat uran på sin mark.
Och de vill väl kanske undvika att importera från Australien också, misstänker jag.
Exakt. Kina vill ju vara Kina. Så därför så har de sagt, om 10 år så kommer vi påbörja kommersiell utvinning av uran ur havsvattnet. Och det kommer ske, och de bygger de här stationerna ut med kusterna. Och sen så tror de sig kunna se en stor uppsida. Blir det så, då kommer ju gruvdriften utav uran ha det mycket svårare. Så att det är liksom inte en safe bet på det sättet. Men det innebär inte då, för om ni minns 2006-2007 så gick uranpriset också så här. Och sen så fick vi liksom en nedsida på det då, uppenbarligen. Så att man ska vara lite, ha lite koll på de här olika bitarna som eventuellt kan komma att påverka bara business as usual
brytningar. Men det är ju mer på lång sikt. Jag tänker att när vi pratar liksom om hur man ser på urantillgången, så det finns, alltså framförallt råvaror är ju liksom historiskt ganska volatil, och det drivs definitivt bara av tillgång och efterfrågan i princip. Men jag tänker att nu kortsiktigt så blir det väl kanske 2-5 år, kanske snarare 2-3 år i det här fallet. Så det tar väldigt lång tid att sätta upp en ny gruva för uran, för det är ganska svårt att få de här tillstånden. Och så ser vi den här plötsliga efterfrågan som kommer nu. Liksom en efterfrågan boom som kommer från att egentligen...
Man ska inte använda ordet boom när det kommer till det här kärnkraften.
Nivån.
Nu är jag lika trött som alla. Ja. Nej, men så är det ju såklart. Och därför så är kortsiktigt, på tio års sikt så kommer uranaktier fortsätta vara jäkligt intressanta, minst. Och det finns liksom behovet, för det som kommer troligtvis ske när världen får en fräschare syn på kärnkraften och vi går in i en renässans, det är att man också ser att fasiken, det är inte så jäkla dumt att ha inte bara 20% av elmixen ifrån en planerbar fossilfri energikälla som inte tar upp speciellt mycket plats i naturen och som har liksom alla de här fördelarna. Och då så finns det alla anledningar tror att man kommer, så som Frankrike, de hämtar 75% av sin el från kärnkraften. Och då slipper de alla de här konflikterna. Var ska vi bygga vindsnurror? Så jag tror ju att det kommer... när väl det börjar rulla nu så kan det mycket väl bli snöbollseffekt av det. Om man ser att ja, men det går att bygga snabbt i fabrik och vi kan smälla upp de här på ett säkert och bra sätt. Så därför så är det på 10 års sikt, tror jag inte det är några problem. Och sen så, när börjar man fullständigt sluta bränslecykeln? Det gör man idag om man vill, men det finns liksom inte något behov av att göra det. Därför att det är inte svårt att förvara, mellanförvara uranet i väntan på att börja återvinna det. Det är någonting som man är väldigt bra på över hela världen. Och i Sverige också såklart, vårt mellanförvar i Klabb då till exempel. Så det kan ju vara där som en resurs. Och sen så ser man, ja men nu kanske det blir billigare. För nu har vi inte hittat mer uran och havsbettet har inte liksom gått som vi ville. Så då kommer man ju säkert 2035, då är helt på hur stor utbyggnad utav kärnkraft vi kommer få se. Men min känsla är att när man väl börjar och förstå liksom fördelarna med det, så kommer vi ju såklart att göra ännu mer utav det. Och då så kommer det ju hamna ett läge till slut där prisnivån blir så pass intressant att återvinningen är lukrativ. Men jag tror inte att det är nu liksom. Utan vi kommer se generation 3 plus som är en super, alltså det, när man pratar om generation 4 och generation 3 plus, det är som skillnaden på en iPhone 10 och en iPhone 12 kanske. Alltså det är en superbra produkt som vi kan bygga nu och som vi vet hur man bygger. Eller kanske iPhone 15 som inte ens vet hur den liksom, kanske bara skisserna på den. Så att det är inte så att man ska vara. Den är så jäkla bra för det behov som världen har, 3-plus-generationen utav kärnkraft. Så att det är liksom, det är nästan dumt att sitta och hoppas på en liksom ännu bättre produkt i framtiden. Så sker ju med allt. Det är ju som att inte bygga vindkraftverk nu bara för att det kommer komma ännu effektivare och större snurror om 10 år. Liksom. Allt det här kommer ske samtidigt. Men du kommer ju aldrig komma till generation 4 och full bränslecykelstängning om du inte satsa på kärnkraften nu med det som vi har. För då kommer ju all know-how och allting bara försvinna. Och då kommer vi bara stå där med en hög, förvisso lätthanterligt och inte så stor, men ändå en hög med avfall som behöver då slutförvaras eller på något sätt tas om hand om. Och det vore ju dumt, för att det är en resurs som är otroligt viktig och potent för världen. Liksom.
Pratar du någonting med politiker, då tänker jag just om just miljösidan, om de kommer påverkas av den här EU-taxonomin. Alltså att om vi till årsskiftet får en förändring, då är den ju uthållig. Och politiker är politiker, men frågan är om de liksom har låst fast sig vid sin egen personliga syn på uthållighet, eller om de anpassar sig till vad andra politiker bestämmer om vad som är uthålligt.
Ja, precis. Hållbart tänker du nog. Eller uthålligt är väl kanske också där. Nej, men vi pratar inte aktivt med politiker, och det har vi gjort av väldigt tydliga skäl. Kärnfull energi är inte en politisk aktör på det sättet. Vi jobbar med forskare och fakta och liksom teknikframsteg. Men politiker är väldigt intresserade av oss. Vi ser ju det att alla energipolitiska talespersoner, journalister etc. följer ju oss och allting som vi gör och skriver. Och självklart så ser vi ju att kommer taxonomin så som den nu med 99% säkerhet kommer göra då, inkludera kärnkraften, så är det klart att då får ju de som redan nu är, det är liksom redan inne i bettet för de politiska utspel som vi ser nu på något sätt. Precis som att uranpriset går upp innan man börjar bygga reaktorer, så kommer utspelen lite tidigare. Men självklart så kommer det ju, alltså politiker, jag är inte politikerförakt, det är väl kanske fel ord, men jag tycker att det är så tydligt att de jobbar med sina 4-årscyklar, och det som du säger där, när en ny reaktor, det är två liksom två valkretsar bort minst, och vad innebär det? Kärnkraften kräver ju, precis som allting, kräver långa spelregler, så därför så blir det liksom de här utspelen, vi tar dem med en nypa salt. Vi ser att alla partier från Liberalerna högre ut är liksom superkärnkraftspositiva nu. Nästan allting som vi plockar upp plockas upp och blir till ett politiskt budskap utav dem, och det kan vi ju inte göra så mycket åt, utan det är väl positivt att det sprids via de kanalerna också, tänker jag. Men självklart så kommer ju en hållbarhetsstämpel på kärnkraften göra att den debatten blir ännu mer intressant inför våran valrörelse nästa år. Och alltså Miljöpartiet tror jag är så dogmatiska och liksom byggda på ett kärnkraftsmotstånd, så de kommer ju inte acceptera det.
Men det ser väl också ut som att de förhoppningsvis åker ut i riksdagen nu också?
Ja, det får vi väl se hur resultatet blir. Men jag skulle ju tro att till exempel Socialdemokraterna, som har byggt då liksom all den kärnkraft som vi har i Sverige på många sätt och vis, kanske får en annan ton i skällan när det då på EU-nivå är så tydligt att den är hållbar. Men å andra sidan, de utspelen vi har sett sedan Magdalena Andersson klev in och i deras partiprogram och sådär, så har de ju för första gången explicit, vad jag vet i alla fall, tagit avstånd från kärnkraften. Så det verkar bli en riktig konfliktzon. Och jag kan inte förstå varför man skulle vilja ställa sig på den fakta den icke-fakta sidan utav denna frågan, speciellt om man har EU-kommissionens beslut i ryggen då. Det verkar politiskt självmord, får jag säga, men det återstår att se, såklart. Men jag tror att det kan ha stor påverkan på politiska diskussioner i alla länder, såklart. Om den är bona fide sustainable, då är det ju ett annat kontext. Och sen så kommer det ju såklart låsa upp massa kapital till att göra bra grejer också. Så att...
Men ska vi gå över och prata lite om Kärnfull egentligen, som du ju har varit med och startat väl?
Ja, precis. Ja, det är jag och Christian Sjölander som startade Kärnfull Energi. Det var vintern 2018-2019 som vi tittade på. Jag hade tagit del av de här IPCC-rapporternas policyprogram, där det stod väldigt tydligt då att kärnkraften behöver byggas ut med 5-9 gånger så mycket kärnkraft i världen för att vi ska klara hålla jordens uppvärmning under en viss temperatur, 1,5 grad. Då. Och då så tittade vi på vad det innebär i marknadsmöjligheter, såklart. Och började prata om vad är det som saknas för att kärnkraften ska liksom nå dit. Ja, men det handlar om market acceptance och public acceptance och vad görs där. Inte mycket, det finns liksom ingen organiserad kärnkraftslobby i världen. Det är liksom väldigt trötta gamla gubbar helt enkelt som inte, de är så vana att bli nedslagna så att de inte ens orkar prata ut. Så tittade vi, vad finns det för möjligheter? Jo, vi kan starta ett ett business to consumer varumärke som det första egentligen i världen, som där folk som orkar ta till sig utav fakta i frågan får en chans att aktivt välja och stötta kärnkraften. Och så tittar vi på det, och sen så dök Kärnfull Energi upp som en, liksom ett schysst namn på det. Vi tittar ju svenskt då till början. Och sommaren 2019 så lanserade vi då Sveriges första elhandelsbolag med 100% kärnkraft och fick ett jättestor organisk uppsving på det, och det är det som vi fortfarande rider på så väldigt fint. Och har börjat att liksom leverera enorma mängder, får jag säga. Vi är väldigt förvånade över hur stort, förvånad ska jag inte säga, men vi är väldigt glada över hur jäkla stort intresset är, och just det här att man kan kombinera, vi är liksom som ett Tibber för atomer, eller man ska säga, vi har timbaserat elavtal som är en väldigt digital elbolagstjänst, en väldigt modern liksom tjänst kombinerat med bara 100% kärnkraft ifrån ursprungsgarantier i svenska reaktorer då. Och har byggt upp detta brick for brick och haft en väldigt kul resa, men också fått väldigt mycket större internationell uppmärksamhet än vad vi trodde skulle vara möjligt från början. Så Carnful Energy dyker upp i många märkliga intervjuer runt om i världen, för att det är en sån unik liksom business consumer erbjudande till folk som liksom har förstått kärnkraftens storhet. Så vi öppnade då i Danmark, har vi öppnat verksamheten också, och växer väldigt, väldigt snabbt i Danmark, flera hundra hushåll om dagen här. Vi kommer att fortsätta växa runt om i Europa de närmsta åren. Och Sverige är ju såklart vår stora marknad. Så att det är jätteskoj. Men det är precis som produkten är ju som ett modernt digitalt elbolag, med skillnaden att vi hämtar våra ursprungsgarantier ifrån svenska reaktorer då. Och sen så avsätter vi, det är en sån grej som har blivit att vi har fått uppmärksamhet ifrån många investerare och sånt här, är ju att vi avsätter pengar till forskning. För varje kilowattimme som vi levererar så genereras det en summa till forskning som vi sen låter alla våra kunder vara med och dela ut under Kärnfull Prize, som vi har kallat det då. Så varje år så delas det ut en forskningssumma, och den kommer ju kunna bli väldigt stor, och då blir det en tech enabler på många sätt, den här vårt sätt, och därför så blir vi intressanta för industrin. Så att vi blir ett slags varumärke utåt för framtidens kärnkraft, och det är en otroligt trevlig marknadsposition att hamna i, måste jag säga, och tycks verkligen tilltala brett. Och ja, vi får se vilken roll vi kan spela, men vi tror att vi kan kunna spela en jättestor roll, och 2022 blir ett jättestort år. Jag kan liksom inte avslöja allting som händer just nu, men det är otroligt häftiga grejer på gång.
Finns det tillräckligt med kärnkraft i Sverige för er?
Ja, det gör det än så länge. Då skulle vi behöva bli liksom på vattenfallnivå liksom i leverans. Det finns ju absolut. Det är ju det som är fördelen med kärnkraften. Vi har en kapacitetsfaktor på 87% i Sverige, så att det tillverkas ju väldigt mycket kärnkraft. Och det innebär ju att det tillverkas väldigt många ursprungsgarantier ifrån kärnkraften också. Ursprungsgarantier är ett system som vi egentligen inte ska gå ner på, men det är ett jättedåligt system. Det är alltså, vi är de absolut största kritikerna i världen när det kommer till ursprungsmärkning utav el. För det är det som har satt oss många gånger på pottkanten i Sverige. På grund av att man väljer 100% vind eller 100% sol eller vad man har gjort i alla dessa år, och så tror man att det är det man har, att glödlampan, trots att solen har gått ner där ute, så lyser min glödlampa, det är 100% sol. Hela den missförståndet kring kopplingen mellan faktisk produktion, faktisk konsumtion och ursprungsgarantier, som bara är ett värdepapper som handlas på en egen marknad som inte är kopplad till din faktiska konsumtion. Det är så himla dumt, för det driver ju bara på greenwashing utav elavtal. Vi ser ju hur många företag som helst som står och säger we're 100% renewable. Bara okej, hur är det möjligt när ni tillverkar era bilar på kolkraft i Tyskland? Jo, men då har de köpt ursprungsgarantier från Island eller från Norge som är 16 månader gamla. Och det är liksom, det här är ett jätteproblem på EU-nivå, och vi gick med nu i ett stort initiativ under COP26 som första elbolag, gick vi med i 24/7 Carbon Free Energy-initiativet som är utav EU och Google, eller förlåt, FN och Google och en rad andra, som driver på för att vi faktiskt ska få real-time procurement utav ursprungsgarantier då, eller utav el, och geo-limited procurement. Så om allting går som vi vill så kommer vi se ett nytt ursprungsgarantisystem som kanske använder blockchain-teknologi som vi kan knyta faktisk konsumtion till faktisk produktion i närmaste realtid på en timma och inom det elnätet du är. Och då kommer ju vi som levererar kärnkraft kommer inte ha några problem med det alls, för vi har alltid kärnkraft tillgänglig. Medan det kommer bli mycket svårare att låtsas som att du drivs på någonting som inte tillverkas i stunden. Och det är den, då får man det faktiska utsläppet utav din elproduktion eller elkonsumtion, ska jag säga. Så det är en sån här ursprungsgaranti, men det är den spelregel som finns. Om du är ett elbolag i Europa och du vill ha ursprungsmärkt el, då är det de här ursprungsgarantierna som du får använda. Så vi spelar med det verktyg som finns och sen så jobbar vi aktivt för att förbättra det. Och så har vi lagt på forskningsstödet då för att göra att vi faktiskt skulle kunna driva på
lite bättre. Hur många sådana så kallade 100% förnybar energibolag kommer hamna i trubbel om det här regelverket skulle förändras?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså förhoppningsvis så blir de lite nyktrare i sin inställning till sin faktiska leverans. Och alltså det bästa som kan hända, det är inte så att vi har något eget intresse av att vara det enda 100% kärnkraftselbolaget. Det är vi ju inte heller längre, för vi fick ju massa kopior och vi ser nu, jag tror att det är 30 elbolag i Sverige som erbjuder 100% kärnkraft. Så att det är superpositivt för kärnkraften på sin helhet. Sen att vi är bäst och först och etc. Det är bara roligt för oss, men det är ju en väldigt positiv utveckling. Får du in ett realistiskt ursprungsgarantisystem på EU-nivå, ja, då kommer det ske hur mycket som helst. För plötsligt så går det inte att bara säga att vi är X. Och sen så är det inte det i verkligheten. Vi är 100% vind här. Så att det är ju det som behöver ske på egentligen på slutet. Alltså det är en väldigt viktig, man ska inte underskatta den. Det behöver byggas och tillverkas kraftverk och allting. Men det handlar väldigt mycket om att individen tar ansvar. För gör man inte... Egentligen så är det så nu i dagsläget, gör man inte ett aktivt val av kärnkraft till exempel, så matar det egentligen bara liksom status quo, där greenwashing får fortsätta och där man inte liksom faktiskt vet vad ens riktiga utsläpp är, utan man kan köpa sig fri. Det är som avlatsbrev, du vet, såna här, och det är ju... Så kommer inte det fungera. Det är återigen tillbaka till den här nya generationens, liksom våra barn. De kommer ju inte... köpa. Jag tror inte de kommer köpa att hur kan lampan lysa när solen har gått ner, pappa? Det är en framtid som jag tror. Och det handlar ju väldigt mycket om att man blir datadriven i sina beslut. Och då så står ju ett sånt... Men det är på EU-nivå som det behöver ändras. Jag vet att Emma Wisner från Centerpartiet på EU-nivå driver på just hur ursprungsgarantier ska bli mer knutna då. Det kallas granulära ursprungsgarantier. Och det är anledningen till att vi öppnade i Danmark. Det finns många anledningar. Och nu går det mycket bättre än vi trodde. Men Danmark är det första landet i EU som kommer antagligen införa granulära ursprungsgarantier. För de har en elhandlarhubb. De ligger ganska långt fram där. Och så därför så vill vi vara på plats när det sker. Och kunna då påvisa. Ponera att vi plötsligt så har vi bara 97% kärnkraft. För att det fanns inte tillräckligt mycket att tillgå. Ja, men då säger vi det. Men då är vi i alla fall hela tiden ärliga mot våra kunder. Och man kan se var ens konsumtion, vilken produktion som den motsvarar.
Hur funkar priset för en kund hos er? Alltså kärnkraften kostar ju lika mycket att producera hela tiden, men jag tror att den anpassas mot vad liksom spotpriset generellt är.
Precis så är det. Man önskar ju ibland att man kunde dra en kabel direkt från Ringhals hem till alla våra kunder så att det kostade 18 kilowattimmar per all-in-kost. Men nej, alltså kärnkraften är ju en aktör på en marginalprissättningsmarknad som alla andra energislag. Vi köper ju våran el precis som alla andra från Nordpol. Och så vi har ju då just som ett timdebiterat avtal, vilket är det man ska ha nu. Just nu så är det väldigt mycket snack. Ska man låsa sitt elavtal? Ska man liksom vara förberedd inför vintern och sånt här? Nej, det ska man inte göra. Skriver du på ett fastprisavtal nu på flera år så får du betala den riskpremien som gäller just nu när det är som värst. Så att du, nej. Och dessutom byter du till ett fastprisavtal nu så har du uppsägningstider och allting, så du kommer inte vara igång med ditt fastprisavtal förrän efter den här eventuellt besvärliga vintern då. Så att det tycker jag är en jättedum idé. Däremot ska du se till att du har ett timbaserat elavtal. För då har du i alla fall chansen att ta makten över din egna elkostnad varje månad genom att undvika. För det är 7-9 på morgonen och det är 17-19 på kvällen som det är som absolut dyrast. Kan du låta bli att köra ditt tvättmaskinen, diskmaskinen, ladda bilen, vad det nu må vara för någonting, just under de här timmarna. Och kanske göra det på söndagar. Vi ser nu, elpriserna är så här liksom varje vecka. På söndagarna så är det jättebilligt. Det går som en berg-dalbana. Och då så är det, så att det handlar om att har du ett timbaserat elavtal, med 100% kärnkraft från kärnfull energi så har du ju alla förutsättningar att faktiskt ta makten över ditt elpris på den nivå det går. Och det är så du ska möta den här situationen. Inte låsa upp dig på ett jättehögt fast pris i 3 år, för att det kommer blåsa och regna och priserna kommer vara liksom negativa nästa år igen. Det är alldeles övertygad om. För att det är så som det har blivit nu. Gör man ett elsystem väderberoende och importberoende som Sverige nu aktivt har gjort, då får man den här situationen, och då är det bästa du kan göra att försöka åka med på bästa sätt och inte liksom hamna i en fälla.
Kärnfull.se antar jag.
Kärnfull.se, verkligen. Karnfull.se, kärnfull.se, allting fungerar. Där har ni ett pangbra elavtal.
Vi på Antilop bytte ju till er så fort jag såg att ni existerade. Så hörde jag av mig typ, hur blir man som företagskund?
Ja, och det är ju jätteroligt. Vi har massor med företag, och framförallt så har vi massor med företag i södra Sverige, för att där är ju de stackarna som lider allra hårdast av att man har stängt ner Ringhals 1 och 2 och Barsebäck och så vidare. Alltså de betalar ju såna hutlösa priser. Om du har en elintensiv verksamhet i södra Sverige nu, vad ska du göra? Alltså, du betalar ju, alltså det är en jätteviktig del utav din kostnadsbit. I ren protest, eller snarare, de har förstått det här. För väljer man inte 100% kärnkraft i dagsläget, så gör du ju ett aktivt val för att bara låta det fortsätta vara en berg-dalbana. Så det du kan göra på individnivå, det är klart att du kan liksom rösta på partier som tycker kärnkraften är bra, du kan prata på Facebook och vara upprörd, men egentligen det du kan göra på individ och som företagarnivå, det är att byta till ett elavtal som stöttar kärnkraften, och det ser vi jättemånga göra, och det är superkul att se att er studio lyses upp av kärnfull energi där också. Det glädjer mig.
Men okej, okay, så var, om man kan följa dig på Twitter också, var hittar man dig?
Mig hittar du på John_ABG. Sen så är det ju att Karnfull som är våran svenska Twitter, och sen så att Karnfull_EN som är våran brittiska internationella Twitter. Och där får ni varje dag nyheter. Det som vi gör också, en stor del av vi gör, och det som jag tror många uppskattar, är att varje vecka så släpper vi ett nyhetsbrev, kärnfulla nyheter, med de 3 största nyheterna från kärnkraftens värld. Och som nu läses av, jag vet inte om det är 50 000 liksom varje vecka, vilket är superkul. Vi ser att det sprids och delas. Och det är ju, alltså vi är väldigt faktatrogna och väldigt noggranna med att hämta ifrån bra källor. Så vi vill att det här ska verkligen förstås, att det är ett pålitligt sätt att ta del av det positiva som händer inom kärnkraftens värld. Och vi skriver även om det händer någonting negativt, men det vi har ju alltid det här perspektivet med kontexten som det agerar i, såklart. Det är folkbildning, kan man väl kalla det. Vi har också gjort en serie som heter Kärnkraftslogik, där vi med infografik försöker förklara då utsläpp och säkerhet och pålitlighet och avfallsåtervinning och sånt för gemene man. Och det känns också som att det är uppskattat, tycker jag, utav kunder, men också för att väljer du oss, och sen så kanske du skaffar dig en sån här tuff cap som jag har på mig eller sådär, så kommer du få frågor, troligtvis. Och det är ju lite tanken. Det är så som vi växer i grannskap. Vi ser jätteofta hur ett hus blir kund. Och sen så bara blablabla. Alla blir och skaffar klistermärken och sätter på sina bilar. Och det är ju precis så som ett välmående varumärke ska fungera 2022, tror jag. Att man ska liksom kunna tala för varför man har gjort ett val. Och vara stolt över det. Och då behöver man ju förse kunderna med information. Och vi finns alltid, det är det som är också en bra grej med oss. Vi finns på chatten på hemsidan 8-11 varje dag. Kan man ställa frågor om kärnkraften i Ryssland. Alltså det spelar ingen roll vad du har för frågor. Vi svarar på allt och vi har alltid alltid tillgängliga på det sättet. Vi vill ha lika hög kapacitetsfaktor i våran kundtjänst som kärnkraften har, brukar vi säga. Och det innebär att vi kör. Vi har öppet för våra kunder hela tiden. Och det är roligt, såklart. För då kan man också hela tiden, sitter du på en middagsbjudning, så säger du att jag har bytt kärnfull energi. Jag har 100% kärnkraft. Så kommer någon säga, nej men är det bra? Men det är smutsigt och det är avfall. Och då finns vi där med våra kärnkraftslogik, och vi finns där med chatt och kunna hjälpa dig.
Det lät som en middag med mina föräldrar faktiskt.
Ja, precis.
De har sagt, hjälp oss placera pensionen, men du får absolut inte köpa någonting som har med uran att göra.
Men nej. Så här, din keps så står det, I run on 100% nuclear energy. Och trots att jag är 100% för kärnkraft. Så är jag också född 72 och jag känner liksom i djupet av mig själv att det där är provocerande. Alltså för min första tanke var verkligen bara hur kan man gå omkring så där på stan? men samtidigt så är ju min intellektuella känsla är, det där vill jag också göra.
Alltså, jag bara känner nu, hur kan man gå runt där på stan, säger han som kan gå barfota runt Söder i december i shorts. Alltså.
Ja, exakt. Men det
är alla våra grejer.
Poängen här.
Nej, det är klart. Den här är väl kanske så. Den får vi många reaktioner på. Och sådär. Vi har också jag har en elvespa som jag har satt sån här I run 100% nuclear power på den. Liksom, för att jag laddar ju den med kärnfull energi. Då. Det är klart att det är så är det ju tyvärr. Men jag tror också att det kommer att förändras väldigt mycket. Man gör liksom ut och joggar med den här på sig. Det är roligt att prata om det, liksom, hur det går till. Men vi har ju webbshoppen där. Det kommer komma massa fler grejer också. Och allt behöver ju inte vara lika stickande i ögonen om man känner så. Men vi tror ju på provocera är väl liksom fel ord. Vi tycker inte att det är provocerande, men det är ju nästan så att det blir en liten märklig härknäpp, höll jag på att säga, i den personen som läser det för att av den enkla anledningen att varför blir jag så liksom provocerad av det här? Och det är egentligen den bästa känslan. Då växer liksom kunskapsnivåerna i Sverige, och det är ju det som vi hoppas på. Och det är väl det som gör att vi har kunnat växa liksom med sån schvung då, helt enkelt organiskt. Det är väl att det blir en oj. Våra annonser och sånt som vi gör, det står ju bara 100% kärnkraft. Vi behöver inte skriva någonting mer än så. Det är bara en varudeklaration egentligen. 100% kärnkraft. Och sen så blir människor så här, klickar, vi ser. Vi har ju vansinnigt fina click-through rates och sånt. För att människor blir bara, vad är nu detta? Och sen så förhoppningsvis så är det så pass appealing. Och våra rådgivare då kan hjälpa till. Som liksom José González, som är en sån jätteframgångsrik musiker. Som liksom är en av våra rådgivare. Det är klart att det, då blir människor ser hans ansikte där och tänker. Jaha, och så Steven Pinker. Och sen så du vet, ifrån Chalmers. Så på något sätt så
Steven
blir det...
Steven Pinker som skrev Enlightenment Now. Eller?
Yes, sir. Ja, han är en av våra rådgivare. Vi har, jag tror det är 8 stycken som är... Vissa är liksom experter på kärnbränsle, till exempel professor Christian Ekberg som ni ser ofta i tv-sofforna som pratar om fjärde generationens kärnkraft och bränsle. Och han står ju för know-how såklart. Och sen så har vi liksom artister och producenter och sånt som liksom hjälper till att sprida budskapet. För vi tror ju också att influencers kommer vara jätteviktigt i den här frågan. Såklart. Därför att det är någonting som... Det är den här magkänslan som sitter liksom hos många och hur jobbar man med det? Vi kan inte liksom köra KBT-terapi för hela landet, så då får vi försöka på alla sätt.
Det är svårt att motverka effekten av tv-serien Chernobyl som alla min ålder har sett 5 gånger.
Den kom ju, HBO-serien kom ju precis samtidigt som vi släppte 2019, vårt bolag, och det hjälpte oss jättemycket. Alltså för att det var aktuellt, började bli aktuellt att prata om kärnkraften plötsligt. Och det blev också, jag vet, producenter inblandade i serien. Så här, ni har missförstått, det här är liksom ingen attack på kärnkraften. Det här är en attack på att driva verksamheter på det här sättet utan säkerhetslinor och hela sovjetstyret.
Och det tycker jag menar, det framgår ju tydligt vad
som blir fel,
problemet var, liksom. Ja, vad som hände.
Du kan ju ta vilken tillverkningsindustri som helst och ställa till en jäkla katastrof. Så att det är ju, ja, men så är det såklart. Och så länge, alla de här grejerna, det är ju som du säger, det ligger också väldigt mänskligt. Någonting som one-off situation blir väldigt stort och sen så lägger det i bakhuvudet och så tänker man, men ja, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island kommer vissa ihåg fortfarande liksom. Och då skulle tänka, det är alltså 3 instanser utav någonting som har levererat the bulk utav carbon free energy som världen har sett. Om vi inte liksom, om vi inte hade haft kärnkraften i den mån vi har, då hade världen varit nästan fakt, ursäkta, uttrycket redan. För att den har gjort en sån otrolig insats. De, alltså, bara i antalet sparade liv så var det NASAs forskare och som tog fram statistik på detta. Det handlar alltså om 2 miljoner räddade liv ackumulerat där man har ersatt kolkraft och fossila bränslen med kärnkraft. Så att det är ju en sån här otroligt många aspekter av det. Men det är ju mycket enklare att titta på en tsunamivåg som drar in över en kraftverk än att titta på 8 miljoner människor som dör av utsläpp från fossila bränslen varje år. Liksom.
Men okej, okay, så man hittar dig på john_abg, sa du?
Yes, där finns jag.
På charnfull.se.
Ja. Ja.
Men du, det var skitkul att ha det här. Jag känner att vi får göra det här igen ganska snart, för det finns ganska mycket att prata om och förmodligen ännu mer. Jag menar ganska snart med tanke på allting som faktiskt sker i den här branschen. Äntligen. Jag menar, Micke, du började prata om uran. Försökte du köpa uran 2016? Det gick sådär. Svårt att träffa botten i uranpriset. Men nu händer det ju äntligen. Så nej, men vi får välkomna er ganska snart igen, tycker jag.
Ja, vi kommer jättegärna hit och det ska bli jätteroligt. Och kanske vi kommer upp till i studion också. Så att
absolut. Men vi får planera in det.
Lämna över lite. Kepsar, ja. Det hade varit jätteskoj såklart och så roligt att ni är intresserade av det. Jag tror att det hjälper och ni har en annan målgrupp än vad vi har i vanliga fall. Så att det, tillsammans så kan vi få till en vettigare elframtid som vi pratar om så mycket.
Vi får rädda världen tillsammans.
Ja, hand i hand, Umbaya. Ja.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket. Och då har du lyssnat på Anti-Loop. Hejdå.
Du har lyssnat på Antiloop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.